This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är ett av psykologins mest undersökta, omdiskuterade och mytomspunna begrepp. Och en av de saker som våra patienter, och kanske vi själva också, främst vill ha mer av. Nämligen självkänsla. Och just för att det är så mytomspunnet och närmast har fått magiska egenskaper, plockar vi fram det tunga artilleriet för att verkligen gå på djupet med begreppet. Nämligen genom att bjuda in professor Magnus Lindvall. Magnus har ägnat många år åt att studera motivation, självkänsla och gruppdynamik på djupet. Hans forskning har resulterat i flera populära böcker och ännu flera lektors- och professorstitlar. Han är dessutom en stark röst i den offentliga debatten, där han avlivar myter i psykologi och hjälper oss att bli bättre på att upptäcka välförpackat ovetenskapligt struntprat.
Hej och välkomna till Psykologsnack och varmt välkommen Magnus. Så himla kul att träffa dig.
Tack, kul att vara här.
Och som vanligt så hör ni ju mig Åsa och Ulrike. Idag ska vi ju prata om självkänsla och det är ett ämne som verkar beröra många. Vi har ju fått in himla många frågor till podden som rör självkänsla. Och i vårt jobb som psykologer så är just en dålig eller svag självkänsla en av de vanligaste svårigheterna som patienter lyfter. Varför tror du att självkänsla är ett sådant spritt begrepp?
Du menar du spretigt eller spritt? Välspritt antar jag.
Ja, ja. Välspritt.
Ja. Nej, men jag tror dels, det har flera bottnar. Dels är det ett begrepp som finns runt omkring oss i vardagen hela tiden. Det är ju många psykologiska begrepp, men självkänsla står nog lite grann ute att det är många som kan relatera till det. Det har med oss själva att göra och liksom, det är något grundläggande psykologiskt som tror många känner igen även om inte man kan sätta finger på det akademiskt. Och sen så har det fått draghjälp genom åren av personer som har skrivit böcker om det. Det har blivit ett känt begrepp. Till exempel via Mia Törnblom och många andra som har skrivit om det och populariserat begreppet i sig och fört ut det. Och det ska man nog inte underskatta också, att det har liksom förts vidare av många. Sådär. Det upplevs ju som viktigt men samtidigt halt. I och med att jag har hållit på med det här 25 år så är det en känsla jag liksom återkommer hela tiden att många är intresserade av det. Men samtidigt så är det som det andra området jag håller på med, motivation också. Känns viktigt, känns meningsfullt i vardagen, svårt att ta på.
Vad skulle du säga är de vanligaste missuppfattningarna kring självkänsla?
Det finns ju en hel del, men några av dem är ju dels att självkänsla, att vi har en epidemi av låg självkänsla. Det kanske inte gäller fortfarande, men det var ju för ett par år sedan. Tänker jag mig att det kom som en idé att nästan alla har låg självkänsla. Och det stämmer ju ganska dåligt med forskningen. En annan myt eller en bild som inte stämmer med forskningen är att det är relativt enkelt att ändra. Att det går med några enkla självhjälpsmetoder så kan man ju, ni var inne på det i ert avsnitt om självkänsla tidigare också, så kan man ganska enkelt ändra det. Ganska enkelt skulle kanske de inte hålla med om själva som skrev böckerna, men det är det intrycket man får när man lyssnar på föreläsningar och läser de här böckerna. Mm. Och det är också en myt som inte stämmer. Och sen en tredje del tror jag just att självkänsla, att man tänker sig att det är en sak, ganska vanligt. Liksom det är högt eller lågt och det är en sak och ganska enkelt att förändra. Medan i forskningen så är det ju mycket mer komplext än så. Det är ju ingen surprise, i och för sig, det är ju allting. Men att det är liksom inte en sak, utan där har man gått vidare och tittat på det mycket noggranna som vi kanske kommer in på och se att det är liksom inte en sak. Vi måste bryta ner det här i flera komponenter och titta på det för att vi ska kunna förstå det, för det är för komplext annars. Mm. Så det är också någonting, man hamnar lätt i, så här, i frågor från tittarna, det beror på. Sådär, för att det beror på från vilken vinkel vi kommer, vilken nivå pratar vi om. Alltså vad är det för typ av själv, vilken av självkänslans olika ansikten pratar vi om egentligen? Mm. Så det är den bilden som finns ute, är ganska liksom enkel och lite så svartvitt och fattig om man jämför med den bilden som är forskningen, som kanske är liksom snarare tvärt någon slags Kafka-målning som är helt kaotisk, svår att få ordning på det också. Det finns ju struktur där och mer eller mindre evidens, vilket jag har försökt fånga då, men det är ju inte så att det är en enhetlig bild heller i forskning, utan det är ju en av de mest beforskade begreppen i psykologins historia fortfarande förmodligen. Så det är klart, det säger ju någonting om också, och det säger ju någonting i sig, att det är komplext och man kan ha olika ingångar till.
Om vi skulle försöka här, eller om du skulle bryta ner det här då, som du sa, vad består självkänsla av? Vad är det för någonting?
Alltså i grunden är det ju en värdering av sig själv. Det handlar ju om tankar om sig själv och känsla om sig själv. Alltså jag tror nog självkänsla handlar mer om en känsla, vad är mitt värde liksom i slutet på dagen. Där ligger väl definitionen i forskningen hyggligt nära mycket av det som man säger folkmun, självhjälpslitteraturen. Där är det ju ganska nära varandra. Men sen när man tittar närmare på det så kan man säga att det finns åtminstone tre olika ansikten eller delar, för jag har en lång historia kort i forskningen. Dels pratar man om självkänsla som det här övergripande i slutet på dagen när man tittar sig själv i spegeln. Är man nöjd med det man ser? Då menar jag inte utseendemässigt utan som generellt sett. Det är någon slags övergripande, som generell global självkänsla som vi kan prata om övergripande. Och det är ju den som man oftast pratar om, tror jag, utanför akademin. Och sen så kan vi också prata om en självkänsla som varierar över dagar och timmar och situationer, att den är så mycket annat, att den fluktuerar. Jag menar, är jag nöjd när jag pratar med er, tycker jag att det går bra det här, det påverkar ju mig också givetvis och påverkar er hur det här funkar. Och den tredje delen som man sällan pratar om, det är ju att självkänsla också är domänspecifikt. Och det är framförallt de modellerna som man har tittat mycket på i forskningen som har mest stöd, därför vi måste bryta ner det. Mm. Det spelar väldigt stor roll inom vilka områden vi pratar om. Man kan ha ganska god självkänsla och vara nöjd med sig själv inom vissa domäner eller områden i livet, medan vara missnöjd inom andra. Och den distinktionen stöter man ganska sällan på. Jag tror vi måste ner på den nivån. Mycket av den bästa forskningen handlar ju om det. Att vi måste titta på domäner först för att kunna förstå verkligen hur det handlar om. Och då blir det också ett intressant samspel mellan kompetens och hur viktigt någonting är, som ni pratade om också. Det är där skärlinjen som man tror är ganska viktigt att förstå. Det spelar liksom inte så stor roll om man känner sig misslyckad i någonting som inte jag själv eller någon annan tycker är viktigt. Men det är de områdena som liksom omgivningen, samhället och jag själv tycker är viktigt. Det är när jag misslyckas där eller känner mig misslyckad, för det är upplevelsen det handlar om. Det behöver inte hänga ihop med det objektiva, verkligen. Det är där det blir problem för självkänslan. Och det var ju redan William James, som brukar kallas amerikanska psykologins fader. Han var ju inne på väldigt mycket saker, men det var ju han inne på redan för liksom mer än 100 år sedan, när han skrev om psykologi och självkänsla, just den här ekvationen mellan kompetens och upplevd betydelse.
Så det du nämnde förut, den här globala självkänslan eller generella självkänslan, kan man beskriva det som en slags kärna hos en som inte nödvändigtvis är så föränderlig, men att den också kan fluktuera utifrån situation eller vad som betyder någonting för en. Alltså jag kan ha väldigt god självkänsla när det kommer till arbetslivet, för att det dessutom är viktigt för mig, men usel självkänsla som förälder till exempel.
Ja, exakt. Mm. Ja, men det är nog så man kan se det, att det ena utesluter inte det andra, utan vi har ju nog den här kärnan också, är man nog ganska överens, den här generella globala självkänslan. Och det är så man oftast mäter i forskningen. Det finns en skala som heter Rosenberg Self-Esteem Scale som är 10 påståenden, som är den absolut mest använda sättet att mäta självkänsla på inom forskningen, utan tvekan. Mm. Och det är ju den här generella globala typen av självkänsla som vi pratar om där. Men att det också samtidigt har vi delar, och den är nog ganska stabil även om man har sett nu de sista 10 åren så har man kunnat göra mycket, mycket bättre och längre studier som är longitudinella, där man har följt människor över tid. Så evidensläget har ju förändrats ganska kraftigt i självkänsla. Mm. Och då ser man ju också att det rör ju på sig, som tur är, över tid. När vi blir äldre, ni var inne på det själva, så som tur är så blir ju saker och ting lite lättare i livet. Vissa saker just på självkänslan tenderar att stärkas på gruppnivå och blir bättre när vi blir äldre. Så det rör ju på sig. Men det också är ju beroende av vad som händer i livet och fluktuering över dagen. Så att det har ju dels en mer stabil kärnkomponent, precis som du nämnde, men också en fluktuerande, föränderlig del som kan röra på sig och också som har med domän specifikt att göra. Så att för att vi ska förstå det här så krävs det liksom inte en tvådimensionell tanke eller en endimensionell, utan du måste ha liksom en dimension där och så en dimension där och så en dimension på djupet, åtminstone. Så det är liksom någon slags matrixförhållande. Man måste kunna se det på flera olika nivåer för att kunna... Och det är väl det en bra, tänker jag. Jag är inte kliniker själv, jag är professor i psykologi, jag är inte som ni kliniker. Men det är väl det jag antar man gör när man möter patienter, att man måste kunna se det här 3D flera nivåer och få ihop den här bilden. På något sätt, antar jag.
Man får fram den här Kafka-målningen där som du säger, att det blir liksom, belyser hur komplext det här faktiskt är.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med RISE. Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än vad många vill tro. De som utsatts finns överallt och de flesta blir vuxna innan de vågar berätta. Minst en av 4 vuxna kvinnor och minst en av 10 män har utsatts som barn. Utsattes du också sexuellt när du var barn? Kanske svarar du nej, även om det faktiskt hände dig. För att du inte vet om det som hände räknas som ett övergrepp, för att du skäms eller för att du inte vill tänka på det alls. Att prata om det som hänt dig kan kännas omöjligt. Kanske är du rädd att ingen ska tro dig. Många skäms eller känner att det var deras eget fel, känner sig äckliga, har svårt med närhet eller känner att det inte finns något som helst hopp.
Om du har utsatts så vill vi att du ska veta att du inte är ensam. Det går att må bättre. RISE erbjuder olika typer av stöd för dig som utsatts. Alla som ger stöd i RISE har själva utsatts sexuellt som barn och förstår hur det kan vara. Det kan kännas läskigt att prata om det som har hänt, men det känns nästan alltid lättare efteråt. Stödpersonerna på RISE lyssnar gärna på dig när du är redo. Läs mer på rise-sverige.se. Den här kärnan som du pratar om, är den medfödd?
Alltså självkänsla skiljer sig inte så mycket från många andra liknande begrepp med personlighet. Det finns en tydlig genetisk komponent och den har väl uppskattats, det är mellan tummen och pekfingret i olika studier, men den har väl uppskattats till mellan ungefär som personlighetsdimensionerna, Big Five, den ligger på 40-50%, något i den stilen beroende på. Och det man har kunnat se de sista åren också, det är väl det, på tal om beteendegenetik, att mycket av det som vi trodde var miljö innan, en del av det är nog inte miljö utan faktiskt också någon slags selektion via gener. Så det här är ju knepigt, att det kanske en större del av variationen mellan individer handlar ju om vår genetiska förutsättning i kombination med hur miljön har spelat på de här generna, för miljön är ju viktig också, annars hade ju inte vi suttit här om inte vi hade trott att miljön man kan påverka, självklart. Men att det påverkar inom ramen för de tangenterna, om vi tar en liknelse med ett piano som man ändå har, och där ser ju våra tangenter som fördelningen olika ut beroende på vår genetik. Så att det här samspelet mellan gen och miljö är ju vansinnigt mycket mer komplext och mer dynamiskt liksom, än vad man kanske tror och vad vi människor har en förmåga att kunna tänka logiskt kring. För det är bökigt liksom sådär. Så att absolut en genetisk komponent som är tydlig, men också givetvis att miljön påverkar. Men jag tror det som har kommit fram på sistone är nog att genetiken kanske är ännu viktigare än vad vi tidigare trott. Och det betyder ju då inte att det på något sätt är ödesbestämt eller att du inte kan göra någonting åt det. För att genetiken och beteendegenetik är ju väldigt, väldigt lätt att missförstå. Jag har ju inte hållit på med det så att jag är någon hyperexpert på det. Men jag har satt mig in i det ganska mycket de senaste åren och försökt förstå mig på det här. För att motvilligt kan jag erkänna, för att jag var inte en fan av den idén. För att jag hade de här tanken att men det där drar åt ett håll som inte jag är så sugen på att gå när jag håller på med motivation och beteendeförändring och allting. Så det känns lite stelt och förutbestämt och konstigt.
Men kan du bara kort berätta, vad är beteendegenetik? Ja,
beteendegenetik handlar ju om just det här med samspelet mellan, liksom, kan man säga, hur mycket av en grupps variation som förklaras av genetik mot miljö egentligen, de olika komponenterna. Gemensam miljö, shared environment mot unique environment och genetiken då. Och beteendegenetik handlar ju om det som har med psykologi att göra. Vi kan ju prata om vikt och längd och mycket annat och sjukdom och sådär. Men det här handlar ju om liksom beteenden, personlighet, sånt som har med psykologi att göra. Där också vi vet att en stor del av det, att vi alla liksom, att längd och vikt och mycket annat, att det är genetiskt betingat, det köper ju vi de flesta av oss. Det är okej, liksom, det är vi vana vid att tänka på det sättet. Men kanske inte så mycket när det gäller psykologi, utan även om vi är vana att tänka att om det där blir vad du gör det till själv, du kan tänka dig fram till det här. Miljön påverkar nästan allt och sådär. Det finns vissa idéer där som rimmar ganska illa med den här nya typen av forskning, och den kan man ju tycka vad man vill om, men det är urstark evidens när man motvilligt läser det här, så att jag har liksom fått lite grann, ja, men så här, en intressant tankeställare de senaste åren. Vad betyder det här egentligen? Och hur ska vi förhålla oss till det? För man måste förhålla sig till det. Nu ska vi inte prata om personlighet och Anders Hansen och allt det, men det är ju i ropet också nu med allt det här med hur mycket i arv och miljö. Och självkänsla är inget undantag.
Vi som psykologer stöter ju ofta på den här idén eller synen på oss människor som oskrivna blad. Vi föds som tomma oskrivna blad. Mm. Och sen är det omgivningen eller föräldraskap eller vad man har varit med om som formar då den här lilla människan till det den blir sen. Mm. Och det här är ju en väldigt viktig sak att lyfta, tänker jag. Att vi vet ju nu att det är väldigt mycket som beror på just gener.
Precis.
I samspel med det man är med om, såklart. Att vissa saker triggas och vissa förblir vilande.
Det finns ju en väldigt intressant ett lästips, en gammal goding där, som är ganska, som inte så många känner igen kanske. En kvinna som heter Judith Rich Harris, ni kanske har nämnt den innan tidigare, skrev ju en bok som fick pris, som heter, den handlar just om det här med uppväxt. Alla vi föräldrars noja för att vi liksom påverkar för mycket, eller hur ska vi göra, rädsla, allting det där. Som heter, jag tror den heter The Nurture Assumption, eller Nurture Assumption. Den är, hon var ju tidigt ute, långt innan liksom beteendegenetiken hade kommit så långt. Och ja, läs, säger jag. Så den är spännande, faktiskt. På tal om det med självkänsla, liksom, och miljö och föräldrar och liksom allting, hur mycket kan vi påverka?
Men det ligger ju mycket ångest bakom de här tankarna.
Ja.
Alltså att många känner sig ansvariga för hur det blir.
Den dåliga nyheten är väl att många kan tolka det som att, ja, men herregud, spelar inte miljön någon roll? Jo, det gör det ju definitivt. Och framförallt om det är en extrem miljö, det vet vi ganska väl för självkänsla och mycket annat, att det ställer till det jättemycket. Det är inga tveksamhet om det. Men kanske just att, liksom, att den goda nyheten att, ja, men så länge du inte gör riktiga dumheter och tappar bollen fullkomligt hela tiden, vilket de flesta föräldrar inte gör, så kan du inte ställa till med så mycket oreda. Liksom, finns där, gör så gott du kan, det är väl det ni säger, misstänker jag, så kommer du, kan du sova gott om natten. För att det är så mycket tyvärr på gott och ont som du inte riktigt kan påverka. Det påverkas mycket mer av kompiskretsar, miljön runt omkring, snarare än föräldraskapet. Framförallt när man kommer upp i tonåren så visar ju forskning ganska mycket det. Och det betyder inte att du ska bara försvinna och inte göra det du kan, men vi kan nog slappna av lite grann, att vi kan inte förstöra så mycket som vi tror så länge vi någorlunda håller oss på banan.
Mm. Kan man säga då att genom att liksom göra good enough som förälder, så ger man sina barn ändå en bra grund för en, vad ska jag säga, stabil självkänsla eller en god självkänsla.
Det tror jag absolut. Det kan ju se jätteolika ut beroende på hur man är som förälder, vad man har sina styrkor och svagheter och allting. Så att det finns väldigt många vägar fram till en stabil grund. Du behöver liksom inte lyckas ticka av alla de här 10 rekommendationerna och måstena, liksom, för att det räcker att du gör det okej, oftast, tror jag. Och dessutom, det är väl en annan podd som ni kan prata om, slumpen och tillfälligheterna. Det gillar ju inte riktigt vi människor att tänka att det påverkar. Men dagens andra boktips är en bok som heter Fluke av en statsvetare i USA som heter Brian Klass. Den har precis kommit nu. Han är inne på rätt spännande saker, på tal om det här med Fluke är väl någon slags passning på engelska, misstänker jag, till tillfällighet eller slump, antar jag då. Vilken roll spelar slumpen och tillfälligheten i våra liv? Och vad läser vi in i det? Vi kanske inte alltid så sugna, vi är människopsykologiskt, att läsa in slump och kaos och tillfällighet, utan vi vill gärna se mönster och ordning och gärna att vi själva har koll. Och när vi inte har det så blir det jobbigt. Så att det, ja, men det finns mycket att fundera på.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänker en av de vanligaste frågorna som vi har fått in till podden och som du kanske är van att svara på, tänker jag, är väl det här, vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende?
Mm, ja, men den hänger ju tillbaka till de här liksom självhjälpsböckerna som ville väldigt mycket separera de där två begreppen. Och det är ju sant, i forskningen gör man ju också att självkänsla handlar ju mer om värderingen, den man är man nöjd med det, medan självförtroende är mycket mer kopplat till kompetens och det man gör. Det är ju den ena delen. Problemet är bara att de verkar hänga ihop väldigt mycket. Mycket mer vad vi egentligen skulle önska kanske. Att vi är ganska mycket en produkt, inte enbart men till viss del av, alltså om vi ersätter självförtroende med upplevd kompetens, så är det ganska mycket det handlar om.
Alltså den här domänspecifika självkänslan.
Exakt. Det är väldigt svårt att liksom ha en god självkänsla om man ständigt i vardagen upplever att man misslyckas med det som är viktigt. Man har inga relationer som funkar, liksom ingenting går bra, men ändå sitter jag där bara nöjd med mig själv. De är rätt få, de individerna som känner så. Så att det handlar ju om det här samspelet, de är mycket mer närmare. Det fanns ju en idé om att liksom du kan bygga din självkänsla utan att ta hänsyn till ditt självförtroende, det du lyckas med. Och det är ju en jättesvacker Disney-tanke. Det hade väl önskat att det skulle vara så, men det verkar inte vara så som vi människor fungerar när man tittar närmare, utan där är verkligen ofta den upplevda kompetensen ganska nära kopplad till självkänsla, framförallt inom domäner som vi tycker är viktiga, eller vi eller omgivningen tycker är viktiga då. Så att absolut, den distinktionen, och på ett sätt som jag försöker summera då, så har ju inte självhjälpslitteraturen varit så långt ifrån forskning. De har ju liksom varit lite rätt på det, i och med att självkänsla handlar om hur man upplever sig själv, vem man är, och självförtroende är vad man gör. Så det är klassiskt, det där ligger ju ganska nära. Men just hur de hänger ihop, där har man varit ganska, eller har man väl utgått från normativ, så här borde det vara, så jag hoppas vi att det ska vara. Medan forskningen ska ju strunta hur det borde vara också, liksom, hur verkar det vara när vi tittar närmare. Då hänger de ihop.
Det är en jättevanlig önskan eller fråga från våra patienter, att jag har en låg självkänsla, jag vill få en bättre självkänsla för att jag ska kunna leva ett bättre liv. Mm. Så det blir ju lite det här med att man väntar in en känsla innan man börjar förändra beteenden. Mm. Eller en tanke om att vänta in en känsla.
Just det.
Om att vara värd någonting eller tycka om sig själv.
Ja.
Du pratar ju om det i boken också, där med vad är hönan, vad är ägget.
Ja. Och hönan är nog ägget och ägget är hönan. Det är det som är problemet. Att både hönan och ägget är i spel samtidigt. Och det är en ömsesidig relation däremellan, vilket gör det knepigt. Men där tror jag nog att pendeln har svängt ganska mycket mer mot. Det kanske är för att KBT och ACT och de här liksom har blivit så mycket mer, kommit fram mycket de sista 20 åren, mycket mer. Och jag har väl hängt lite för mycket med KBT-personer också, liksom, för blivit inspirerad av dem på något sätt. Liksom att när man pratar rätt mycket om att bara vänta in en känsla, så var det ju idrottspsykologin som jag höll på med förut, att man skulle liksom så försöka sätta sig i ett mode som var perfekt för prestationen och vänta tills det kändes bra.
Visualisering
och allt det där. Och sen kan man köra, men det finns ju uppenbara fallgropar med det där, att det, för det första är det verkligen inte så enkelt. Det är ju det som ACT har tagit hänsyn till, bland annat, att det är vansinnigt svårt att kontrollera våra tankar och slå tillbaka brutalt. Så det är liksom inte vägen framåt, och därför just det här med att låta liksom beteendet gå först, som jag vet många pratar om. Mm. Väldigt liksom från mitt perspektiv, som kommer från självkänslaforskningen, också ganska logiskt och nyktert, att liksom det, vi kan inte vänta på att det ska kännas bra, för det kommer inte kännas bra hela tiden. Spelar ingen roll hur duktig du är på de här metoderna, det är nästan omöjligt. Mm. Och det tror jag är viktigt. Där har det skett en förskjutning också, som jag tror är jättesund, hur man ser på de här sakerna. Att, det handlar mer om acceptans, som ett slitet uttryck idag. Liksom att lära sig att liksom, du kommer ha tankar, du kommer ha känslor som snurrar runt, som inte är så funktionella och som ställer till det. Låt radion skvala, för du kan inte sopa den under mattan. Det går inte att stänga av den. Liksom, det är ingen idé. Det kan du försöka med, men då lurar du dig själv. Utan du får liksom köpa att det känns inte okej. Okay. Och självkänsla är väl en del i det, tänker jag, i det konceptet. Liksom att, ja, nu jag känner mig värdelös. Och så där. Och sen betyder det inte det att man ska försöka göra någonting åt det. Där kommer ju ni in, självklart. Vi kommer väl in på det senare, vad man kan göra åt det, men det har ju till exempel, finns ju en av de starkaste modellerna som har starka stöd idag, som inte jag skrev någonting om i min bok 2011. Det är ju liksom en sån här KBT-modell av Melanie Fennell, brittisk psykolog, som man har utvärderat den och testat den på patienter ganska mycket. Och det är vad jag förstår en klassisk KBT-modell där man jobbar inriktat mot självkänsla kring liksom de här orealistiska antagandena som man har och testar dem i verkligheten. Allt det där klassiska fast inriktat mot självkänsla som har god effekt.
Tycker du att det läggs för mycket vikt vid självkänsla?
Den är kul till en person som har på med det här i 2025. Ja, men jag är nog benägen att säga ja. Det är ju det forskningen säger också. Liksom att, ja, men vi kanske skulle liksom, en väg till att liksom stärka sin självkänsla, det är ju att sluta jaga den. Och det tror jag gäller lika mycket nu som 2011. Liksom, att när man kan ägna sig åt något som är större än sig själv, andra människor, och sluta liksom bara jaga den där bekräftelsen. Och det är ju lättare sagt än gjort, framförallt om man har låg självkänsla. Liksom, det ligger ju i sakens natur. Men lyckas man med det så tror jag nog att, ja, att just släppa det. Och det är kanske det som är största problemet med den, alltså självhjälpslitteraturen. Allt det där självkänsla rörelsen, att det man gjorde var att det var för mycket me, sätta mig i pedestalen. Jag skulle gräva in något och sätta mig på pedestalen och liksom ägna mig åt mig själv för en gång skulle i mitt liv. Och det blir inte bra. Vi önskar ju att det skulle vara lösningen, men då är det bättre att liksom släppa sig själv och ägna sig åt andra människor, relationer, hjälpa andra. Liksom. Det är kanske en mycket mer robustare väg att påverka självkänslan indirekt på det sättet, tror jag faktiskt.
Det är ju lite det vi gör, vi som jobbar med ACT mycket. Ja. Att så här, okej, men kanske vi kan flytta fokuset på att få en högre självkänsla och bara, exakt, landa i det som är. Ja, du känner, ja, dig värdelös just nu. Så blev det.
Nej.
Lite så. Nej, men du förstår, men vad jag menar. Ja, ja. Vad kan vi göra nu? Vad är nästa steg? Lite så. Ja,
men och vad som ligger, som vi alltid återkommer till, inom ens kontroll att kunna påverka då. Det kanske, exakt, är att ta den här tanken om att jag är värdelös eller jag klarar inte det här. Så får man ta den under armen. Ja. Eller skruva ner volymen, brukar jag säga. Att den får brusa lite i bakgrunden. Och så går vi in, om vi nu skulle ta exemplet där vi är, och spelar in podden ändå. Ändå. Och det på sikt blir någonting, kanske inte precis efteråt alltid, eller det känns lite bra, men blir något som i förlängningen kanske också, jag vet inte, stärker självkänslan. Mm. Att man gör flera sådana saker, utmanar sig lite kring det där som då är, om det nu är viktigt för mig att spela in en podd, att göra det. Mm. Men att de där tankarna inte får styra, man får titta lite på dem, ta lite distans som vi ser, haka loss från dem och kanske också fråga sig, är det här en hjälpsam tanke? Ja. Hjälper den här mig då att göra mer av det jag vill eller mår bra av eller leder mig i rätt riktning?
Där kan man väl säga, återigen kommer från idrottspsykologin, jag jobbar ju inte praktiskt där heller, men jag har mycket kollegor som gör det, som har gått KBT-utbildning och så vidare och ACT också. Där är det ju en stor skillnad. Om man som privatperson jobbar med det här och man möter någon och det handlar rätt mycket om att ändra tankemönster och försöka stoppa saker och ting, så vet man att då är det nog den gamla skolan den personen företräder, och är det någon som istället har det perspektivet att ja, du, så blev det. Så här är det att vara människa. Och det gäller liksom att du kan inte göra så värst mycket för att påverka det, men går det liksom att prestera eller går det att göra någonting trots att det känns så här, ja, jag kan försöka testa det. Mm. Att det perspektivet är mycket mer förenligt med modern forskning och hur vi människor verkar fungera faktiskt. Mm. Och det har ju tagit över ganska kraftigt också på sistone, vilket är jättebra att evidensen liksom har dragit åt det hållet och också det har förts ut, som jag upplever det som. Mm.
Min upplevelse, dels kliniskt men också som förälder och sådär, det är ju att god självkänsla har ju nästan fått någon slags magisk laddning, alltså som en magic bullet, att har du det, då löser sig allt. Då är det som en vaccination mot dåligt mående, och att många då vill föra vidare den här magic bullet till sina barn, för då är de vaccinerade mot livet. Känner du igen det här?
Ja, det gör jag definitivt. Och det var väl också en sån här idé att det fanns en förenklad bild från bara att många har dålig självkänsla. Det kan vi rätta till ganska enkelt, och när det väl är något dit så kommer det lösa sig. Liksom så här. Och det är klart att det där är en kraftig förenklad bild av verkligheten. Du är ju inte skyddad mot saker och ting. Det gör ju livet lite lättare, för det var ju också en viktig del. Jag var ju mycket mer dyster i mina slutsatser 2011 baserat på forskningen då. Är självkänslan något vi ska bry oss om? För det förutsätter ju att det, liksom, det har ju ett egenvärde i sig, men det förutsätter ju också att det hänger ihop med andra viktiga utfall. Att det ska vara intressant, vi ska hålla på med det. Och där var ju forskningen lite skeptisk när man tittade i början på 2000-talet. Baumeister och kollegor, liksom så här, de Exploding the Self-Esteem Myth var titeln på en av deras artiklar. De gick igenom forskningen och konstaterade att ja, det har inte så stora fördelar. Det verkar vara liksom lite grann nästan ett epifenomen att du mår bra och du gillar dig själv och du tycker att du är bra på saker och ting. Men det är när vi pratar med dig, för att du har hög självkänsla. Men pratar vi med någon annan, liksom, hur framgångsrik är du, hur trevlig är du, hur ser du ut, liksom, så delar inte de den bilden med dig. Och vad är det värt då? Nu har ju pendeln svängt ganska mycket igen, och det var en anledning till att jag vill uppdatera kunskapsläget, för att det har kommit mycket starkare, större, longitudinella studier där man faktiskt tittat, liksom hänger självkänsla ihop med intressanta utfall över tid. Det har kommit många stora systematiska översikter och metaanalyser där man fört samman stark evidens, och slutsatsen är ganska tydlig, det är inte det viktigaste fortfarande. Men det är absolut en av de tyngsta komponenterna tillsammans med mycket annat som hänger ihop tydligt med utfall. Mm. Så vi ska absolut inte räkna bort självkänsla. Det är en viktig sak. Mm. Sen fortfarande hur man påverkar det. Ja, absolut står vi på lite stabilare mark, tänker jag, med KBT och ACT och mycket annat. Self-compassion idag än vad vi gjorde för 20 år sedan. Men fortfarande så här, ja, vi ska absolut ta det här på allvar, för det är ett viktigt begrepp. Det lutar evidensen starkt idag. Så självkänslan har ju tagit tillbaka lite av sin position inom akademin som ett viktigt begrepp igen.
Mm. Vad tror du att det kommer ifrån? Att det har blivit så, att det har blivit så laddat, så viktigt, så aktuellt?
Ja, men jag tror just det känslan att det handlar om oss själva. På något sätt. Okay. Sen att jag har fått en evidens i forskningen, det är ju liksom så att vissa, det har ju som allting med tes och antites, att när det kommer en våg som säger att det är nog inte så viktigt, så kommer det liksom en våg från andra forskare som säger, vänta nu här, där måste vi titta på det närmare och se, är det verkligen på det sättet? Och inse liksom, nej men det där stämmer inte heller riktigt. Alltså vänder vi och tittar på det här sättet, så har det väldigt starka effekter och det hänger ihop med saker och ting. Oavsett om det är både hönan och det är ägget, absolut. Men det kan inte ta bort att det är viktigt. Så att dels har det liksom allmänbefolkningen en känsla att det här är ett centralt begrepp, för det handlar om mig och oss. Det är en grundläggande del av den jag är, hur jag bedömer mig själv. Och vi är ju dessutom sociala varelser på gott och ont, att vi är mycket speglar oss i andra och sådär. Liksom. Och där kommer också självkänslan in på ett väldigt tydligt sätt. Att självkänslan har en tydlig social komponent utan tvekan, att det hade sett annorlunda ut om vi hade levt som eremiter på en öde ö. Nu är det i speglingen med andra som vi bygger oss själva, och det är jättecentralt.
När vi pratar forskning, vad säger forskningen om det här? Gynnas vi då i livet, i vår vardag, av att ha en bra självkänsla?
Ja, alltså slutsatserna som var för den här ganska tuffa genomgången i början på 2000-talet var att självkänsla har egentligen bara två stora fördelar. Så vi kan säga tydligt. Det ena är liksom att det hänger ihop med att du tar med initiativ. Och det kan ju vara viktigt, för det kan ju många, många ringar på vattnet längre fram. Och att det hänger ihop också med livskvalitet och ja, att man mår bättre i livet överlag. Vad som är hönan och vad som äger till svårt, men det är klart, det gör ju livet lite lättare att leva. Om man också mår bättre och har lättare för att ta initiativ. Så det ska man inte underskatta, men bortom det så var det inte så jättemycket att skriva hem om. Nu så är det ju liksom, det jag beskriver i boken, det handlar om att det har ju tydliga fördelar kopplat till skolan. För barn och ungdomar, skolprestation och hur man mår, hur man fungerar i skolan, hur man bedömer sig själv i olika ämnen, upplever kompetens. Det har koppling till jobbet, hur det går i jobbet. Och det är återigen inte den absolut viktigaste centrala delen som slutar allting annat. Det så är ju ingenting i psykologi, men det är en av de viktigare delarna som påverkar. Det har påverkat på hälsobeteenden, livsstil, hälsa, psykisk hälsa självklart, i och med att det är så nära förknippat och hänger ihop med depression. Det är väl de starkaste kanske sambanden som finns mellan självkänsla och någonting annat. Att det har ett väldigt starkt omvänt samband med depression. Att har man hög självkänsla, eller högre självkänsla rättare sagt, så är sannolikheten också större att man upplever mindre depressiva symptom, och tvärtom.
Och det tycker jag, det är min hobbyanalys här. När jag menar, blir du deprimerad, eller ofta så föregås ju det av att du gör mindre och mindre av de sakerna som betyder någonting för dig. Ja, ja. Och har man en dålig initiativförmåga, eller låg initiativförmåga för att man inte tror på sig själv, ja men då hamnar man ju inte i de situationerna heller där man har en chans att få feedback.
Nej, men
eller
exakt.
Utvecklas och sådär. Ja.
Det hänger ihop på ett väldigt naturligt sätt.
Ja,
på något sätt att det är... Och det är ju inte heller så, när vi har våra modeller i forskningen så har vi några rektanglar och några pilar, och så nu har vi fångat det här snyggt. Liksom sådär. Till och med pilarna går åt bägge hållen. Wow, nu är det så här, nu har vi fångat livet. Men det är klart, det är ju en bild. Egentligen så är det ju vansinnigt. Det är ju som världens största, mest komplexa flippespel egentligen. Eller vad det heter man spelar? Ja, flippe heter man spelar. Mm. Där kulan studsar åt alla håll och kanter. Det är feedbackloopar, det är liksom arv och det är miljö, och det är olika begrepp som samsas och samspelar hela tiden. Det är ju det som är knöligt och bökigt att fånga i någon enkel figur. Och där är ju självkänslan mitt i det här fantastiska dansen med andra variabler som gör det knöligt att få ut vad som är vad. Mm. Så det, den är viktig, absolut. Och jag tror liksom, jag känner mig tryggare liksom att säga liksom att det är ett viktigt begrepp idag 2024 med tanke på evidensen som ligger än vad jag gjorde 2011. Jag var lite så här, ja, jag höll på med det här, men det måste bli vara viktigt. Men vad säger forskningen? Så din fråga du ställt med 2011, så jag har varit mer, nej, vi kanske ska syssla med något annat. Men alltså idag, ja, absolut, jag tror att vi ska faktiskt fundera lite grann på vad det här är. Sen finns det ingen enkel lösning.
Nej. Här skulle man ju vilja be dig om så här, vad finns det för tre snabba tips? Men du förstår ju att det inte finns för att förbättra självkänslan eller påverka den. Men vad finns det som man faktiskt kan göra? Vi har ju varit inne lite på det, men om vi ska tydliggöra det ännu mer.
Men jag tror just det rent konkreta, just att sluta, i den mån man kan det, försök sluta jaga. Släpp det. Mår man dåligt så ska man ju försöka göra någonting åt det utan tvekan och söka hjälp. Men liksom släpp just självkänslan och jaga det. Det är väl en av de sakerna som har kommit upp ganska tydligt.
Vilka beteenden tänker du är förknippade med att sluta jaga självkänslan?
Problemet tror jag att ganska mycket av de här beteendena är rätt lömska. De är inte så lätta, de sker under ytan. Man tänker inte riktigt på dem. Man är inte medveten om att det här gör jag för att det ska leda till det. Utan de sker ju utanför liksom i periferiseendet i vardagen. Så jag tror det kan vara ganska svårt att isolera vad det är man gör egentligen. Men det handlar ju om bekräftelse. Det handlar om att söka efter de här sakerna som bygger en självbild baserat på andras. Och ett sätt så liksom kan man säga att det gör vi ju alla, oavsett. För vi är sociala varelser, så det går inte att sluta. Och det som man pratar om dopaminfasta har blivit så himla stor grej nu i tydligen västkusten. Att liksom i USA att man ska... Dopamin är farligt för mycket, skärmar och allting. Nu ska man ha dopaminfasta. Och så var det någon som tittade närmare på det. Inser ni vad det innebär, dopaminfasta? Ja, man ska inte hålla på, man får inte knarka och sex och göra det som är kul. Nej. Det här får du inte göra om du ska hålla på dopaminfasta som vi gör. Du kan ju inte dricka te och liksom läsa en god bok. Då har du dopamin i systemet. Så att det är ju inte realistiskt överhuvudtaget. För vi har det i oss hela tiden. Så det är ju samma sak lite grann just med självkänsla. Släppa fokuset på sig själv. Alltså engagera sig i något som är större än sig själv, som vi sa. Att kanske istället för att undvika saker och ting, kanske det är lättare. Det här är ju ni mycket mer experter på än vad jag är. Att rikta sig mot någonting annat, att börja med någonting annat. Att försöka gå med och hjälpa andra människor. Engagera sig i något som är större än sig själv. Och fördelen med det, förutom att det gynnar förmodligen ens självkänsla över tid, är ju att vi får ju nytta av det kollektivt i samhället. Vilket är en ganska viktig bonus i dagens, när vi har en hel del utmaningar som vi behöver hjälpas åt med också. Mm. Så det tänker jag en dubbeleffekt där.
Så vända uppmärksamheten bort från sig själv egentligen.
Ja, men exakt. Och den, på tal om beteende, så handlar det mer om att försöka isolera vad är det som är viktigt för mig egentligen i livet. Vad känns det viktigt att jag vill klara av och känna mig kompetent i? Och vad kan jag göra för att bygga upp den kompetensen? Att magiskt skruva på självkänsla här uppe, det funkar ju inte. Att försöka lura mig själv som affirmationen är den där. Utan är det viktigt för mig att laga mat? Ja, men vad ska jag göra då för att tycka att jag blir bättre på att laga mat? Vilka personer runt omkring mig finns och kan hjälpa mig med det? Behöver jag gå en kurs? Behöver jag läsa något? Behöver jag öva mer? Mm. Att bygga upp kompetenser från grunden... Det är mycket mer liksom handfast sätt att jobba på i den morgonen. Och sen kanske man inte har genetiken på sin sida. Jag liksom skulle önska att jag var mer, liksom, att jag var mer ganska praktiskt lagd. Jag är liksom praktiskt dyslektiker. Jag kan inte göra någonting med händerna. Det hade varit jättehäftigt om jag skulle kunna bygga en altan eller spela ett musikinstrument och önska mig. Men jag, är liksom, jag kommer få kämpa så oerhört mycket för det, för jag har genetik emot mig. Så att det är liksom, ja, men då kanske jag ska syssla med något annat istället. Försöka hitta det som man ändå liksom har en möjlighet som är realistiskt. Att ha den bilden, tror jag. Kan man gå dit så har man mycket att vinna på.
Och kanske också, tänker jag, det här som du nämnde initialt, de här olika dimensionerna. Alltså en acceptans och vetskap om att självkänslan kan variera.
Ja.
Att det inte är det här att man hela tiden ska gå runt och känna att man har en stark, en hög självkänsla. Nej. För att då jagar man någonting också som inte går att nå.
Nej. Och det hänger ihop med, på tal om ACT-modellen också, liksom att har vi en hjärna som pumpar ut massa saker och ting där vissa saker är vettiga, lyssnar på andra inte så vettiga, så gäller det ju självkänsla också. Den kommer att pumpa ut massa konstiga saker som gör att jag tycker inte om mig själv vissa dagar, och andra dagar gör jag det. Och det är liksom svårt att påverka det, för den lever lite grann sitt eget liv, hjärnan. Det låter ju hemskt att säga, men den är vad den är liksom, på något sätt. Och det tror jag också mycket mer, det är nog vägen att gå, att försöka ha en realistisk bild, inte bara vad jag är bra på, utan också hur vi fungerar, vi som människor. Och där tror jag vi har kommit mycket längre nu 2024 än vad vi gjorde typ för 20 år sedan när jag började med det här.
Jag bara måste få fråga en sak. Du kanske tänkte samma här, Ulle, jag vet inte. Men jag känner att vi kan inte bara lämna dessa magiska affirmationer. De måste vi prata mer om.
Absolut.
Vad är affirmationer?
Men affirmation är ju, kan man säga, påståenden. Man bombar sig själv med självkärlek. Det är positiva påståenden om sig själv. Jag är en fantastisk poddare. Satt på kylskåpet här ute och så sätter ni upp det innan ni går in i studion. Jag är en fantastisk poddare, jag är en fantastisk poddare. Och sen så ska det ju bli sant. Precis, så står ni och mässar det. Och sen så påminner man sig om det själv och då är tanken bakom att det ska bli sant. För man lurar sin hjärna på det sättet. Och det är en vacker tanke. Alltså ingen hade önskat att det skulle funka mer än jag. Jag hade stått först i kön.
Ja, jag kommer ihåg när jag var, alltså det här måste jag ha varit på 90-talet. När jag var unga, tidiga 20-årsåldern, då läste jag Mia Törnbloms bok och gjorde de här affirmationerna framför spegeln att jag är bra, jag klarar det här, jag är populär, vad det nu var man skulle säga där då. Mm.
Me too.
Ja.
Ja, men det har vi väl alla gjort nästan, men det lömska är ju det att fungerar det, så blir ju svaret, det ärliga svaret är ju, det är ju inte nej, aldrig, utan det lömska svaret är ju ja. Det är det som är det så himla klurigt. Den studien som ni pratade om i avsnitt om självkänsla, just det här med effekter. Man har ju testat det här i en studie i alla fall. Och sett att för de som hade en högre självkänsla i det här experimentet, det hade det liksom en liten marginell positiv effekt. Och det är inte så konstigt att bli påminna om någonting som man faktiskt också bottnar i. Men jag är ganska nöjd med mig själv. Det går bra för mig. Jag har relationer som funkar och lyckas med det. Det är inte så konstigt att när man blir påminna om det så blir man lite mer starkt i ryggen och tycker att lite bättre om sig själv. Medan de då som har låg självkänsla, där slår det bak ut. Och det, vissa har hävdat att det är bara en studie, det är inte så stark evidens. Nej, så är det ju. Men det trots allt exemplifierar och visar på just problemet med den här idén om att de här affirmationerna funkar för de som behöver det bäst. Och där tror jag, på tal om det, är ju ni som får städa upp efter det att personer kommer till er och säger liksom, jag har läst de här böckerna och det borde funka, men inte ens det som skulle garanterat funka har funkat för mig. Jag har ju många kompisar som är terapeuter och psykologer som säger det genom åren, att man har fått liksom börja städa upp liksom inför det som självhjälpen faktiskt har gjort, de här antagandena. Och där tror jag affirmation är ett problem. Mm. Men det är lömskt, samma som visualisering, att liksom se sig själv bli nästa idol. Och det finns nästan en idé med självhjälpen att liksom det är det som är det viktigaste. Strunt samma då, talang eller anstränger dig. Bara du kan se det här. För det var det som gjorde att Zlatan och Sara Larsson lyckades. Det fanns lite talang och träning bakom det där. Sen att de liksom hade den självbilden, det är liksom, det är här uppe.
Och gener.
Och generna. Exakt. Vi måste börja någonstans här nere först. Och där tror jag liksom att man lätt går vilse. Men varför det är så attraktivt, det är det för att då slipper du det jobbiga. Det är ju ett lifehack, det är ju en genväg. Tänk om vi bara kan tänka oss glada och lyckliga och ta en genväg till saker och ting. Varför ska vi behöva anstränga oss? Då kan vi, behöver inte gå till någon psykolog, behöver inte anstränga sig och jobba på saker och ting. Vem har inte önskat det? Mm. Så man förstår ju också att det ligger så otroligt starka attraktioner i de här idéerna som självhjälpen har, och inte minst kopplat till självkänsla. Men det verkar inte funka, det är den lilla detaljen.
Jag tänker, om man tittar på självkänsla i ett historiskt perspektiv, jag menar, om jag pratar med mina släktingar, mina äldre släktingar och sådär, då finns det en ganska stor skillnad i hur vi pratar om oss själva. Och jag tänker också förr i tiden, som jag misstänker i alla fall, att man hade Gud, man hade församlingen, det var flit och blygsamhet som gällde och en ganska kraftig jantelag. Mm. Och nu plötsligt så svänger pendeln. Vad tänker du kring det?
Ja, men jag tänker nog att vi måste, som du är inne på, se, om vi ska prata om ett sånt begrepp som självkänsla, så måste vi ha med någon slags kontexttanke, att det här är liksom inte något som befinner sig liksom oberoende i tid och rum, utan det är ju liksom, det hänger ihop med vad är det för tid vi lever i, vad är det för normer som finns, hur ser samhället ut och sådär. Både vad gäller generationer så tror jag att det skiljer sig ganska mycket, definitivt, men också över kultur och så vidare. Att det här är ju, vissa har ju menat att självkänsla som vi mäter, som det syns i forskningen, är ju ganska mycket ett västerländskt begrepp. Och där har vi det mer liksom det individualistiska samhället som präglas av det. Och då kommer ju resultaten att präglas av det också, hur vi mäter det, folk förstår det. Men att det ser lite annorlunda ut i kollektivistiska kulturer, till exempel man har jämfört Asien med USA som extremer då. Där det har en annan betydelse att liksom framhäva sig själv och tycker man själv är okej. Okay. Och på tal om jantelagen och allt det där. Så att absolut, vi måste nog se det här också. Och jag tänker, om vi sitter här, om någon annan skulle sitta om 40-50 år och prata om det här begreppet, så skulle det nog låta ganska annorlunda. Kommer låta annorlunda, rättare sagt, beroende på vilken kontext och vilken värld vi lever i då, och vad det är för strömningar som kommer. Men det här med individualistiska samhället mot kollektivet, det är nog en viktig del. För det har ju också med oss själva mot omgivningen att göra, och det är ju där skärlinjen som rätt mycket självkänsla utspelar sig. Mm. Soft girl-trenden och allt där, liksom, men allt sånt där som dyker upp. oavsett om det stämmer eller inte, hur mycket empiri, hur mycket liksom killgissning det ligger bakom en sån trend egentligen, så påverkar det väldigt mycket, liksom olika grupper. Vad är det för strömningar som gäller? Hur ska man leva? Vad är idealen? Om vi nu tar William James på allvar och tänker oss att självkänsla handlar just om upplevd kompetens i förhållande till vad som är viktigt, så är det ju så att vi är ju ingen ö över människor, utan vad som är viktigt påverkas ju av vår kultur och miljö och familj runt omkring oss och samtiden. Det måste vi förstå för att kunna liksom få ihop de här sakerna, vad det är som är viktigt och vad vi fallerar i.
Och det här sa han redan på 1800-talet.
Typ slutet på 1800-talet. Mm. Så han var ju tidigt ute. Det var ju för sig ingen vågad intellektuell gissning av saker och ting, utan det är ju ganska logiskt att det hänger ihop på det sättet.
Mm. Som en sista fråga, Magnus, finns det någonting som du vill skicka med till våra lyssnare när det gäller självkänsla?
Försök att inte tycka för illa om dig själv i ett konstigt medskick. Men liksom att var inte för hård mot dig själv om din hjärna verkar slänga ur sig tankar som inne på, eller känslor som inne på att du inte gillar dig själv. Det är liksom en del att vara människa. Och så är det ibland. Så kan det bli, som du nämnde innan. Att det är nog bättre att försöka att släppa sig själv ibland, om man nu kan, och försöka återigen rikta fokuset utåt mot främlingar eller nära och kära runt omkring och vad de behöver istället.
Så man kan ta sin dåliga självkänsla under armen och gå ut i livet?
Det är väldigt bra uttryckt. Kanske återigen lättare sagt än gjort. Nu sitter jag ju här liksom och är väldigt bortskämd med haft flax i livets lotteri och fick gener på min sida när det gäller självkänsla och förhållandevis liksom inte skydda, för det sa vi, det är man ju aldrig, men liksom ganska ha ett skydd mot det genetiskt, och miljön som jag levt i har gjort att jag liksom sitter här och är ganska okej vad som än händer med mig. Det är lätt att säga med någon som inte har samma flax som jag i livet med genetiken, att ta din självkänsla, ta din kassa självkänsla, lägg den under armarna och gå ut i livet. Men det är nog den vägen man ska försöka gå faktiskt.
Och ibland kanske man då får ta omvägen via en psykolog, för man kanske behöver lite stöd på vägen också.
Man behöver struktur och hjälp i det. Det betyder inte heller liksom på något sätt acceptans, och allt det här är ju lätt att det kan missförstås också som att då kan vi strunta i allt och liksom så här på något sätt kaos och anything goes. Det är inte det jag säger och ni säger, liksom att man behöver hjälp och en struktur, men kanske inte på det sättet som man tror.
Stort tack, Magnus, för att du ville gästa oss här idag. Så himla nyttigt och lärorikt att få prata med dig.
Tack själv, jättetrevligt.
Du har ju också skrivit flera böcker, bland annat nu senast en bok som heter En liten bok om självkänsla. Kan du inte berätta lite kort om boken?
Jo, jag skrev ju en bok 2011 som handlar om självkänsla, som var liksom, skulle vara någon slags motpol mot självhjälpslitteraturens självkänsla och se hur ser forskningen på det här. Men det blir ju liksom inte en kioskvältare och inte såna enkel fem tips, utan det blir någon slags summering. Och nu ett antal år senare så har jag släppt det här begreppet, och sen så blir jag uppmärksam på det igen och kollade lite grann och se vad som hade hänt i forskningen och märkte att det hade hänt jättemycket. Väldigt många stora studier som har kommit. Och då föddes idén om att då skriva inte en stor bok utan en liten bok om självkänsla där man summerar ihop forskningsläget. Hur ser det ut idag 2024? Och just för att det hade hänt en hel del och det hade blivit en viss förskjutning då i evidensen att självkänsla återigen har en starkare roll och verkar hänga ihop med viktiga saker. Så det var egentligen det som var bakgrunden till boken. Så det är en liten bok, man kan stoppa den i bakfickan eller på säga. Om man en timme på sig och pendla så hinner man liksom uppdatera sig på forskningsläget.
Mm. Och på ett lättsamt sätt, tänker jag. Om jag jämför, jag har din första bok också. Den är kanske lite tyngre då att ta sig an jämfört med den här boken som känns mer lättillgänglig,
tycker
jag.
Det var diplomatiskt sagt. Skulle jag säga att det är ju liksom ingen Kafka-berättelse, så hemsk är det inte heller. Men den är inte så lättillgänglig i språket, den från 2011. Den är lite lättare på det sättet och mer ihoptryckt på det sättet, utan tvekan.
Mm, en jättebra bok, tycker jag. Mm.
Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Jag finns ju på Göteborgs universitet, så att min mail hittar man väldigt enkelt. Jag är inte gömd som vissa är nu för tiden, utan jag finns med min mail där, så man kan kontakta mig. Annars är jag rätt mycket på LinkedIn, försöker vara där faktiskt, och skriva lite artiklar om saker och ting och lite debattinlägg och sådär liksom, kring psykologi. Så att, det är väl på LinkedIn, där kan man hitta mig, och via mailen.
Återigen stort tack för att du ville gästa oss. Och vi är också så glada och tacksamma att ni är fler och fler som lyssnar på podden. Så fortsätt skicka era frågor via sociala medier eller på mail till hejpsykologsnack@gmail.com. Och prenumerera gärna på podden via Spotify eller er poddapp så att ni inte missar något nytt avsnitt. Och gillar ni podden så får ni jättegärna betygsätta oss.
Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej då.